Roligt att vara här och ställa sig upp igen inför er. Jag måste säga att ni är en trevlig skara att predika för. Man kan ha olika skaror. Man kan ha besvärligare eller trevligare publik. Ni är en väldigt trevlig publik. Och det är väldigt roligt att få predika för er. Jag har varit uppe i Karleby eller Kokkola, eller vad vi Karleby heter det på svenska. Och har varma hälsningar från Federico Elisir Sandgren och från Bo och Stella Alvin. Så ta emot dem. Vi var där här på förmiddagen och predikade där, och samtidigt så avskilde vi en andra pastor, Kai Kiviniemi, till tjänst där, som ska vara medarbetare åt Federico. Och det var en väldigt trevlig stund. Så ni som känner dem, ta emot den hälsningen. Del 6. Vi kommer aldrig ur det här. Det visste jag nog redan när jag tog mig an Romarbrevet att det här är typ Mission Impossible. Vad här kommer nu för? Hur många har det kommit? 3 eller 4? 5? 5? Det här är nog Mission Impossible 6 då, typ att ta sig ur Rombrevet. Det blir så, jag har märkt det också när jag predikar, att man hinner bara skrapa lite grann på ytan av det djup och den dynamik och den fantastiska text. Så ta gärna, som jag har sagt tidigare, ta gärna tid och läs lite Rombrevet själv. Du kan ju, om du undrar hur det går, så kan du ju läsa lite längre fram, så vet du hur det går i slutet av den här predikan. Men vi gör det här för att på något sätt, i den tid vi lever i, som, där vi får så många influenser och där vi påverkar så många saker, få en rätt gudsbild. Jag tror det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt för oss att vi lever med en rätt gudsbild, en rätt bild av Gud. Som Kenneth Pettersson, vår missionär på Filippinerna på många år som nu bor här, brukar säga: sådan Gud, sådan människa. Och det där tror jag är väldigt, väldigt sant. Sån som jag ser Gud, så det kommer att påverka hela mitt liv. Är Gud ständigt efter mig för att bestraffa mig eller för att vara lite besviken på mig, så kommer det att prägla hela mitt liv. Det kommer att prägla också min frimodighet om jag vågar komma till honom. Inte bara när jag har lyckats, utan också när jag har misslyckats. Allt det där påverkas vilken bild vi har av Gud. Romarbrevet handlar ju framförallt om vilken bild vi har av evangelium. Vilken bild vi har av det som Jesus Kristus har gjort för oss, det som han har vunnit för oss. Man frestas ju varenda gång att göra en summering, och för dig som har hört alla delar så blir det lite repetition, och jag kan inte summera alltihop. Men Paulus gör det väldigt klart för oss att evangelium, det är någonting som kommer från Gud. Jag sa det uppe i Karleby idag att evangelium och frälsning, det är 100% Guds verk. Genast när då jag kommer bort från den verkligheten att evangelium är någonting annat än Guds verk från början till slut, så kommer vi i problem. Vi sa det tidigare att det är inte så här som ibland säger, att om vi gör vår del, om du gör din del, så gör Gud sin del eller någonting sånt. Jag hämtar ett bibelställe som vi kan läsa om den här tjänaren, ni minns, som var skyldig kungen de här 10 000 talenterna. Känner ni till den berättelsen? Om det skulle vara så att Gud skulle göra, som vi kan frestas ibland, att Gud skulle göra 90% och jag 10%. Hur mycket behöver du göra då? Tänk efter nu lite grann. Hur mycket behöver du göra då? Den här tjänaren var skyldig kungen 10 000 talenter. Och när jag räknar ut det, med den lönebild som vi har idag, så motsvarar det 257 143 årsverken. Nu har vi inte, är du kanske inte så bra på huvudräkning, så jag kan räkna ut. Om du ska göra 10% av det, så hamnar du på 25 714 årsverken. Jag tror ingen av er riktigt har den kapaciteten. Vi har några hårt arbetande människor här. Vi är österbottningar, så vi tycker ju, en del av oss i alla fall österbottningar. Och vi tycker om att arbeta hårt och så vidare. Men när vi lägger det, och problemet var att den här tjänaren, han hade ju inte förstått vad det betydde att han blev efterskänkt hela sin skuld. Så när han går ut och så finner han sin medtjänare som var skyldig, hur mycket var det? Och se texten. 100 denarer. Hur mycket tror ni det? Det är inte kaffepengar. Det är 15 000 euro ungefär i stora drag. I våra pengar skulle det bli 15 000 euro. Så det var en skuld. Men han kommer då och så tar han stryptag om den här medkännaren. Betalar allt vad du är skyldig. Och här kunde han inte, så slängde han honom i fängelse. När kungen får reda på det här så tar han tillbaka tjänaren. Och säger han, 250 000 årsverken har jag efterskänkt dig. Skulle du inte kunna efterskänka din medtjänare vad han är skyldig? Och så står det, så ska er himmelske fader göra om inte ni av hjärtat förlåta var och en sin broder. Då kan vi använda den här texten och säga att du måste förlåta. Va? Va? Då går det bara på oförlåtelse här. Va? Så nu måste du förlåta. Och så skapar vi en enorm fördömelse. Den texten är inte alls menad att använda så. Den texten är menad att när du förstår vad Gud i Kristus Jesus har förlåtit dig, så blir det inte så svårt att förlåta din broder, eller din syster, eller din mamma, eller din pappa, eller dina barn, eller din fru, eller din man, eller någonting annat. När du står inför det faktumet, vad Gud i Kristus har förlåtit dig, allt annat hamnar i en helt annan dagar, eller hur? Visst kan människor göra oss besvikna. Visst kan människor svika oss och vi kan uppleva så, vi kan uppleva smärta, vi kan uppleva många olika saker. Men när det blir klart för oss, när vi förstår vad Gud i Kristus har förlåtit oss, då blir det inte så svårt. Därför ber Paulus, jag ber att era ögon ska öppnas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Jag vill att ni ska förstå att det här är inte bara några små saker, det här är fantastiska saker som Gud i Kristus har gjort. Det här arbetar vi med och när vi läser Romarbrevet, för att förstå det evangelium som vi har fått och som vi är lite bortskämda med. Eller hur? Du sitter här och är lite bortskämd. Kanske du som den gamla predikanten Georg Gustafsson, du har varit på hundratals julottor. Han var känd för att överdriva lite grann. Va? Du har varit på hundratals predikningar. Du kanske har hört en massa saker och så vidare. Och kanske blir lite blasé, kanske blir lite på något sätt. Ja, men det där har jag hört och så vidare. Då vill Gud ta dig på nytt igen. Vill han ta dig på nytt igen och bara visa vad han har gjort för dig. Han vill ta dig till evangelium, till korset och bara få, så du får uppenbarat. För den enda reaktionen hos varje människa som förstår vad Gud i Kristus har gjort för oss, det är att vi faller ner på våra knän. Och du behöver inte vara blödig ens för att fälla en tår. När du förstår vad han har gjort för dig, så är det bara tacksamhet som finns kvar. Tillbedjan som finns kvar. Och det där behöver då jag förstå. Därför behöver vi också läsa och förstå det Paulus skriver. Vi talar om Romarbrevet 5 sista gången. Som sagt fick jag mest bara skumma som vanligt. Vi tror vi hamnar i första versen. Ungefär så långt vi kom i senaste gång. Men i slutet på Romarbrevet 5 så berättar lite grann Paulus om den plan som Gud har. För att förstå, jag menar, om man säger så här. Jag kan inte bara säga så här åt dig. Du behöver bli frälst. Så, jaha, varför då? Va? Vi kan inte plocka det här ur sitt sammanhang. Du kan inte gå fram till någon på gatan om du är troende och säga, du behöver bli frälst. Ja, bra. Jag behöver till Citymarket innan det stänger. Typ. Det är ungefär i samma. Utan vi behöver lägga det i sitt sammanhang. Och det står om Jesus i slutet på Romarbrevet 5. Vad Jesus har gjort och gör en referens till Adam. Adam och Eva, de första människorna som Bibeln börjar med, så berättar att genom en enda människas olydnad så kom synden, så kom eländet, så kom lidande in i världen. Och men så står det, genom en människas lydnad, så står det så här. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle de också många stå som rättfärdiga på grund av den enes lydnad. Du kanske tycker att det är lite orättvist. Jag menar, Adam strula och det får du skylla för. Ja? Varför då? Ja, hade jag varit Adam så hade jag sagt att det var, hörde, lägg bort det äpplet. Va? då hade jag nog fixat det här och sagt att låt det där finnas på någon dator eller någon annanstans, men det där äter vi inte. Jag vill inte vara representerad av Adam. Men så är det. Och du ska vara ganska glad att det finns lite sån här representativ demokrati i Guds rike. Därför att det är inte bara Adam som har representerat dig. Utan det finns en annan, den som Bibeln kallar den sista Adam. Han har också representerat dig. Och den representationen, den är mycket bättre. Den är mycket bättre. Genom en enda människas lydnad så står vi alla som rättfärdiga inför Gud. Genom en enda människas lydnad. Och det är intressant, det finns, vi skulle kunna hålla på med den här delen hur länge som helst. Det finns så många som helst paralleller mellan den första och den sista Adam. Och det är viktigt att förstå att Gud är intresserad av hela sin skapelse. Eller hur? Gud är inte bara intresserad av att den här församlingen ska ha framgång. Eller som ni vet, vi hade Israelmöten nu sist. Och det här är församlingen som står för Israel. Vi står upp för rätten. Vi talar med hänförelse om att Israels sak är viktig och så vidare. Men Gud är ännu bredare. Vet du det? För det står inte att Jesus var den sista Abraham. Eller hur? Det står att Jesus var den sista Adam. Därför att Gud är ute efter att upprätta allt. Och det ska du vara jätteglad för. Ja? Det är inte bara ett folk, utan alla folk. Det upprepar han i löftet till Abraham. Men det finns massor med liknelser här. Förbannelsen börjar vid ett träd. Och förbannelsen slutar på ett träd. Förbannelsen börjar när människan äter av det här trädet som Gud har sagt att ni ska inte äta. Sen kommer den sista Adam. Han blir uppspikad på ett träd. Inte ett träd, men på träd. Förbannelsen börjar genom att människan säger jag ska bli Gud. Eller hur? Ormen säger, ni ska bli lika Gud, ni ska bli lika sådan som han. Förbannelsen börjar genom att människan säger, jag ska ta Guds plats. Förbannelsen slutar genom att Gud blir människa. Eller hur? Cirkeln slutar, som jag brukar kalla den stora parentesen. Den sluts, det som börjar i första Mosebok 3. Och förd med sig allt elände som vi fortfarande ser idag. Den har egentligen fått ett slut, den parentesen. När Jesus Kristus dör på ett kors för 2000 år sedan. När han säger det är fullbordat. Genom en endas lydnad så kan du stå här idag och ha tillträde till gemenskap med Gud. Inte på grund av din förtjänst. Ingenting av det som Jesus gjorde har du någon del av. Eller hur? Eller hjälpte du till på något sätt? Ja? Nej. Utan vi var fiender. Vi sökte inte ens Gud. Men medan vi var fiender så dog Jesus Kristus för oss. Och det är det här som Bibeln kallar nåd. Det är det här som Bibeln kallar nåd. Nåd är ju att jag får det jag inte förtjänar. Ni vet det här som vi har så svårt att ge oss varandra. Eller hur? Är du snäll med mig så är jag snäll med dig. Ja? Om du gör din del, då gör jag min del. Den principen funkar väldigt bra med oss, eller hur? Eller om du gör din del, så gör jag min del när jag hinner. Eller någonting annat. Va? Men nåd, det är att vi får det vi inte förtjänar. Och det är därför evangelium är de goda nyheterna. Jag har sagt det tidigare, jag säger det igen. Åtminstone i flera tider i mitt liv så har inte evangelium varit de goda nyheterna. De är det i teorin, ja. Men när jag förstår vad Gud i Kristus Jesus har gjort för mig på grund av hans nåd, då blir evangelium de goda nyheterna. Då blir evangelium det som inte lägger krav på mig, det som inte lägger bördor på mig, utan det som lyfter av bördor. Eller hur? Paulus säger, jag ber att ni ska få styrka och kraft i er inre människa. Det får du ju när bördorna tas bort. Eller hur? Evangelium är de goda nyheterna. Därför att de säger inte så här, ta dig i kragen människa. Va? Skärp dig. Ja, men lite bättre kan du väl. Va? Evangelium säger, det spelar ingen roll vad du har gjort. Det spelar ingen roll vad du har lyckats och misslyckats med. Du vet, vi kan väl lika egenrättfärdiga på det vi lyckas med. Eller hur? Det spelar ingen roll, därför att Gud i Kristus Jesus har förlåtit oss. Nåden, jag sa det till er, nåden är ganska skandalös. Vi tycker, kyrkan generellt har inte tyckt om nåden, för att nåden går inte att kontrollera. Vi vill ju ofta, kyrkan åtminstone genom historien, vill bestämma vem som ska få nåd. Ja? Ja, du är medlem, ja, det är bra med dig. Eller du har gjort det här, då ska du få nåd. Nåd, Gud ger nåd åt den som inte förtjänar. Och det ska då jag också vara väldigt glad för. Eller hur? Och den blir ännu värre, för det står så här. Och nu ska vi gå in i Rombrevet, det sjätte kapitlet. Vi slutar med i Rombrevet 5. Och den 20:e versen. Vi läser 19 tidigare, nu läser vers 20. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Ja? Det här är ganska skandalöst, och det vet Paulus. Därför inleder han Romarbrevet 6 och 1 på det sätt han gör. Därför att han säger, där synden är större, där finns det ännu mer nåd. Eller hur? Läser vi Bibeln? Det gör vi. Där synden var större, där överflödar nåden ännu mer. Och därför börjar han Romarbrevet 6 och 1 så här. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Jag tycker att det är en ganska legitim fråga, eller hur? Ja, men om vi fortsätter att synda så blir ju nåden ännu större. Va? Då blir ju Gud ännu större. Men han inleder det med att säga, visst inte. Grundtextens ord är betydligt starkare än svenskans lite fisförnema, visst inte. Den är betydligt kraftigare och mer vulgär i sin vokabulär, som ju Paulus var. Han var inte alls, han skrädde inte orden. Men ska vi fortsätta att synda? Nej, visst inte. Och då tänker man så här, nu kommer en liten varningstext, okej. Okay. Det här har jag väntat på hela tiden. Va? Äntligen kommer det till någonting vi ska göra. Att när Gud har gett så stor nåd, så ska du nog lite skärpa dig i alla fall. Människa. Va? Och så vill man bromsa lite på nåden. Och så vill man föra in lite grann som du ska göra. Men istället gör Paulus helt tvärtom. Han blir ännu mer radikal vad det gäller nåden. Han säger... Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Varför ska vi inte fortsätta att synda? Vi sa det tidigare, och det gäller ju fortfarande. Syndens lön är fortfarande döden, eller hur? Så det är ju en orsak varför vi inte ska fortsätta att synda. Men varför ska vi inte fortsätta att synda? Därför att vi har dött med Kristus. Jag tycker att det där låter ju lite skumt. Vad betyder det där för någonting? Jo, därför att frälsningen, den är 100% Kristus. Men livet med Gud, ni vet det här då vi ska skärpa till oss, det är lika mycket Kristus. Eller hur? För orsaken varför vi inte ska synda, det är därför att vi har dött bort med Kristus. Och så läser vi vidare. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Varför är dopet så jätteviktigt? Jo, därför att dopet det är en handling som visar att nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och vet du vad? Du lever nog så rackarns mycket. Visst? Det är nog mycket liv i dig. Och om man vill höra mycket liv i dig så ska man trampa det lite på tårna. Då får man se hur mycket liv i dig. Om du vill se hur mycket liv i mig så kan du nog trampa på mina tår också. Va? Så det här Paulus säger, nu lever inte längre jag, så tänker jag, säkert. Va? Är han som perfekt nu då eller? Nej, han säger, det som Kristus gjorde när han frälst mig, det fortsätter han att göra i mig. Därför att livet är Kristus. Hänger du med? Så det är inte som Jesus frälsade genom sin nåd och sen ska du försöka klara dig själv. Nej, utan vi behöver bli begravda med Kristus. Vi ska ha dop. Om du är intresserad av att bli döpt så har vi planerat faktiskt dop till den 7/12. Därför att dopet... Det är fantastiskt. Det är för att du döps så går du ju inte själv och simmar. Eller hur? Ja, det är inte så varje gång du simmar så blir du döpt. Det funkar inte så. Utan det är någon som döper dig. Eller hur? Du som är döpt, visst gick det till så? Ja, det är någon som döper dig. Och samma sak är det här. Du låter dig begravas med Kristus. Men det är i Kristus det handlar om. Ja, jag är döpt. Jag har gjort någonting bra. Du gjorde ju ingenting. Ja, du bytte väl om. Ja, typ. Men det gjorde du säkert. Va? Men det är inte det handlar om. Utan allt det här. Och varför är det här viktigt? Var inte orolig. Vi kommer till det här. Och framförallt nästa söndag kommer vi ännu mer till det här. I dopet. Sträck under så mycket. Snart kan jag inte läsa det här mer. Vi är alltså genom dopet i döden begravda med honom. Okej? Kristen tro handlar om vad han gör. Eller hur? Paulus säger, han dog för oss. En har dött för oss. Därför har vi alla dött. Okej, vi måste läsa vidare så vi förstår. För är vi förenade med honom genom en död som hans, så ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. För den som är död är fri från synd. Här är Paulus konsekvent. Han säger syndens lön är döden, eller hur? Hur ska du komma och bli fri från synden? Jo, att du dör med Kristus. Du kan inte bli frälst och fortsätta att vara din egen herre. Hänger du med? Därför att vara frälst, det betyder det att du har gett ditt liv till Jesus Kristus. Och han är ju en sån här kysst kille. När han får ditt liv så dödar han dig. Va? Det är det vi läser just här. Eller hur? Det är ju inte så riktigt smart. Men det gör han. Därför att du får dö till den gamla människan. Den som blir bedragen av sin gamla natur. Vet du att vi måste ju vara världsledande i självbedrägeri. Eller hur? Oj vad vi intalar oss. Både det ena och det andra. Och det är därför det är bra med gemenskapen ibland. Så att någon kan ta oss ur våran verklighetsflykt. Vi blir så ofta bedragen av oss själva. Men när Kristus får tag i oss, när han blir herre, så då blir jag fri från synden genom att jag dör tillsammans med honom. För har vi nu dött med Kristus, så tror vi också att vi ska leva tillsammans med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör. Sedan har blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt med honom. Ty hans död var en död från synden. En gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Och lyssna här nu. För här kommer det. Vers 11. Så ska ni se på er själva. Ni är döda från synden. Och lever med Gud i Kristus Jesus. Så, nu måste jag fundera vad han säger. Så ska ni se på er själva. Om Paulus uppmanar oss att vi ska se på oss själva på det sättet, betyder det att det finns ett annat sätt att se på det. Eller hur? Och man kan ju tänka så här, därför många blir också besvikna på den kristna tron, därför att man tänker så här, att när jag kom till Jesus så skulle allt bli bra. Eller hur? När jag kom till Jesus, när jag gav mitt liv åt honom, då skulle allt bli bra. Men för en del människor blir det ju bara värre. Ja, det var lite kamp innan och nu är det rena världskriget. Eller hur? För tidigare var jag ju lite så här omedveten om att jag överhuvudtaget hade någon synd. Nu märker jag att det är massor med synd i mitt liv. Eller hur? Tidigare gick jag inte omkring med och hade fördömelse. Utan jag levde som jag levde. Nu är det massor med saker som jag märker. Oj, det här var inte bra. Oj, det här var inte bra. Därför säger Paulus att nu gäller det att veta vad du identifierar dig med. Därför att det finns två verkligheter i varje människans liv. Det är inte så här att vår identitet, vad är vår identitet? Är det nu så att vi har ändrat nu så att nu är vi vår identitet att vi är syndare? Nej. Utan vår identitet som troende, det är att vi tillhör Gud. Eller hur? Vår identitet som troende är att Gud har gett oss av sin rättfärdighet. Okej? Okay? När Gud ser på oss så ser han på oss som sina barn. Inte om det är dagarna där vi har lyckats bara. Utan varje dag. Därför att han ser på oss genom Kristi rättfärdighet. Men sen finns det en annan verklighet som river och sliter i oss och som vill att vi ska se en annan verklighet. Det som Bibeln kallar vårt kött. Det som Bibeln kallar vår gamla natur. Det som var begravt där, det var som den här unga pastorn som arbetade tillsammans med en äldre förkunnare. Och då de har fasta och bett i en vecka, så sa han så här att nu är mitt kött, eller min gamla natur, nu är den helt död. Så sa den gamla förkunnaren, ja, se efter, han flyter den galten. Och så är det med fläsk, det tenderar att flyta. Och så är det också med oss. Annars kan du fundera så här, varför blev det inte bra? Jo, det finns två saker som strider. Och Paulus säger, ni ska se på er själva att ni är döda från synden och lever tillsammans med Jesus Kristus. Eller hur? Det här är våran kamp. Det här är våran utmaning. Det är det att vi lever med två verkligheter. Och vi behöver hjälp och Guds nåd med att identifiera oss som Guds barn. Därför att det är vi. Vi är det inte bara de dagar vi känner för det. Eller inte ens bara de dagar då vi har lyckats. Utan vi är det hela tiden. Så ska ni se på er själva. Ni är döda från synden. Och lever för Gud i Kristus Jesus. Det här är min kamp. Det här är det som jag kämpar. Jag ser också det här i mitt liv. Jag ser den här kampen i mitt liv. Och vi läser vidare. Synden ska inte härska er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda, men nu lever ni. Ställ era kroppar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen, utan under nåden. Du vet, om vi står under lagen, då blir synden herre över oss. Eller hur? För lagen säger, du ska inte göra det här, du ska inte göra det här, och så ser jag det i mitt liv. Och då blir jag fördömd av lagen. Men om jag är under nåden, Så kan jag ta min svaghet och så kan jag knalla med den till Jesus. Därför att hans fullkomlighet, den täcker över min bristfällighet. Så att fokuset för mitt liv, det ligger inte på min bristfällighet. Och jag menar, du vet väl dina brister, eller hur? Ja. Visst vet du. Jag tror inte kyrkans uppgift överhuvudtaget är att peka på allas brister. Därför att jag möter väldigt få människor som inte känner till någon väldigt väl. Och om jag säger att jag känner till någon, det är som någon kan komma och säga åt mig så här, att, med allvar i rösten, vet du, vi har nog ett och annat problem i församlingen. Lite så här informativt, berätta det åt mig. Så kan jag säga, när du har berättat alla de problem som du tycker att vi har i församlingen, då kan jag berätta 20 gånger mera. Därför att det finns många problem i församlingen. Men det är inte det som är vårt fokus. Utan vårt fokus, nu ska vi ta tillbaka där. Mitt fokus är inte min bristfällighet. Utan mitt fokus är hans fullkomlighet. Eller hur? Paulus säger, ni måste välja hur ni ska se på er själva. Va? Du kan se dig som den här eviga misslyckaren. Du kan se den här som lägger upp mål och så går det inte som du har tänkt. Ja? Kanske du är en sån här notorisk nyårslöftesgivare som varje år ger stora nyårslöften. Och jag brukar säga, man träffar dem på gymmet. De här som har gjort sina nyårslöften, de springer där 3 veckor och rycker i alla maskiner som finns. Planlöst, irrande omkring i tillvaron. Därför att de har vare sig program eller mål eller någonting annat. De är där 3 veckor och sen så försvinner de. Och så har de ju säkert fördömelse. För att de gav ett nyårslöfte som de inte kunde hålla. Ja? Vi är sådana. Ska vårt fokus... Och kyrkan, varför är det här så viktigt? Jo, för att kyrkan har också varit duktig på att fokusera på det du inte lyckas med. Eller hur? Varför är det många människor inte längre kommer till kyrkan när det blir besvärligt? Därför att man resonerar så här. Att jag har tillräckligt jobbigt med att jag själv vet hur dålig jag är. Jag behöver inte bli påmind om det av andra. Paulus säger så här, ni har hundratals uppfostrare. Alltså uppfostrare, sådana som säger åt dig vad du ska göra. Men ni har ganska få fäder. Eller hur? Det första Jesus gör när han lär oss att be, det är att han lär oss att titulera Gud Fader vår. Ja? Men vi har ofta, jag brukar kalla det när jag hör det flera gånger, vi har ofta en ryggmärgsreflex. En ryggmärgsreflex, det är om jag säger att det är vinter, så bör du frysa, för då är det kallt. Eller hur? Eller säga sauna. Så, vad varmt det blev just nu. Ja? Det är dina ryggmärgsreflexer. Det är inte så att du måste tänka, jag bastu. Vad var det nu igen? Just det beror på om man är i Norge, Sverige eller Finland i och för sig. Om det är varmt eller kallt. Men i alla fall en finsk bastu. Du känner direkt, därför det är som reptilhjärnan eller ryggmärgen. Det är den som är i funktion. Men många människor när man tänker på Gud och när man tänker på kyrkan så har man samma ryggmärgsreflex. Gud, oj, jag har bett lite för lite. Ja? Eller Gud, hade jag rädd upp henne nu? Och så vidare. Vi har en ryggmärgsreflex som leder oss till fördömelse. Eller hur? Och om inte det är Gud eller kyrkan så är vi ganska duktiga på det själva också. Då vi kommer till Romarbrevet 8, då Paulus säger så här, vem är det som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött, genom mer den som har uppstått. Och som svar på det här, vem är det som vill fördöma? Ja, det klarar vi ganska bra av själv. Eller hur? De flesta av oss klarar av det ganska bra själv. Ingen behöver ens påminna oss om. Speciellt inte i det samhälle som vi lever i idag. Det är väldigt duktigt på att skapa fördömelse, att vi inte räcker till. Var ska vårt fokus vara? Så ska ni se på er själva. Därför att de här båda sakerna, de är verkliga. Är jag inte bristfällig då? Ja, vad tycker du själv? Va? Är du bristfällig? Tycker ni att jag är bristfällig?
Ja.
Det kom snabbare. Absolut. Det är ju en verklighet, eller hur? Det är inte så här, jag är inte här. Stoppar huvudet i sanden och hoppas att det ska försvinna. Det är en verklighet. Och Bibeln är väldigt, väldigt väl medveten om den verkligheten. Gud vet att vi är stoft, står det i Gamla testamentet. Han vet det. För det är en verklighet. Frågan gäller, och det som Paulus säger, så ska ni se på er själva. Att är fokuset på vår bristfällighet eller på Guds fullkomlighet? Därför att Guds fullkomlighet omsluter vår bristfällighet. Hänger du med? I den här världen, jag vet inte varför, men tydligen är det så, åtminstone av erfarenhet, så försvinner inte vår bristfällighet. Har du märkt det? Ja, Gud arbetar ju med oss och det kanske blir bättre med oss och så vidare. Men grundläggande sett så försvinner inte den. Inte förrän vi spränger målsnöret eller vad du nu säger. Tills vi kilar vidare eller någonting annat. Kommer hem, tycker jag, en passlig beskrivning på det hela. Eller hur? Då står det, då ska det förgängliga bytas ut mot oförgänglighet. Jag kan bara säga det en sak. Jag är 44 år. Och jag längtar fruktansvärt efter den dagen. Du kan kalla mig verklighetsflyende. Jag är inte självmordsbenägen. Var inte orolig för det. Ja? Men jag kan säga dig, jag längtar oerhört efter den här dagen. Därför att den här världen passar inte åt mig. Det gör inte. Den här världen gör mig mera ont än gott. Jag har 44-årigt perspektiv. En del av er har ett längre perspektiv. Min slutsats är att den här världen har gjort mig mera ont än gott. Jag vet inte hur din erfarenhet är. Jag säger inte att du måste ha en sån erfarenhet. Det är min erfarenhet. Jag passar inte här riktigt. Och Bibeln säger det. Vi är gäster och främlingar här. Den här världen är så befläckad av så mycket saker som inte hör Gud till. Så man känner att man inte riktigt, visst ska jag leva, absolut jag lever här. Jag har ju ganska moderna byxor till och med. Och så här, jag menar, klar du ska leva, vi ska inte, du ska klä inte dig i vitt nu och gå upp på taket när du kommer hem. Va? För det är inte sagt att han kommer ikväll. Va? Så bli inte så där urfrekad på det sättet. Det är inte det jag säger. Men grundläggande sätt som troende, egentligen inte ens som troende. Jag tror att i varje människa finns en liten känsla att egentligen passar jag inte in här. Och den känslan är korrekt därför att den här världen är inte den tänkt att den ska vara. Den här världen är skruvad. Eller hur? Så det är en sund känsla, speciellt för varje troende, det är att inte jag är nu riktigt hemma här. Jag skulle vilja ha någonting annat. Vad är det jag längtar efter? Jo, det är att min bristfällighet ska försvinna. Därför att min bristfällighet, den gör inte ont bara för mig själv, utan den skapar också smärta för andra. Eller hur? Har du någon gång gjort någon annan illa? Har du det? Risken är att du kommer att göra det igen. Därför att vi lever här i en bruten värld. Så var inte framförallt inte, var inte fördömd när du känner din egen bristfällighet. Var inte fördömd när du känner att det inte riktigt blir som du har tänkt. Det är allas vår erfarenhet. Jag menar, många av er har jag talat med under årens lopp och jag känner en del av er jättebra, en del av er känner jag lite och en del av er känner jag inte nästan alls. Men alla som jag talar med lite djupare, så vad kan man berätta om? Jo, det är ju smärtan och det är motgångar och det är problem. Eller hur? Det är det vi har. Och kommer vi, om vi tänker oss, varför du låter negativ? Jag är lite realist. Va? För skapar vi en kyrka där vi säger att här är det tjosan hoppsan. Va? Men när det inte är tjosan hoppsan i ditt liv då, vad gör du då? Ja, då är det ju något fel på dig. Eller hur? Du når inte riktigt upp till standarden. Du når inte riktigt upp till de här pingstvännerna. Va? Så det är Jesus, apostlarna och pingstvännerna. Ja? Och sen går det, it's all downhill from there. Va? Va? Nej. Va? Det är inte så. Vi vill inte skapa en sån församling. Paulus talar inte ens om en sån tro. Utan vi kommer att se det, vi dyker in i Rombrevet 7 nästa gång. Varning, varning. Hoppas du har en bra dag när vi ska dyka in i Rombrevet 7. För det är lite, om du tycker att det har varit lite tufft hittills, så vänt bara. Vi kommer dit. Vi kanske ska lite smyg titta på Rombrevet 8 och 1 innan vi säger amen den söndagen. Men inte ens Paulus talar om en sån kristen tro. Eller hur? Därför säger han, du behöver hålla före. Står det hålla för? Är det 1917 år sedan? Jag tycker det ser ut som du skulle inte förstå någonting. Det står... Nej, det är sant. Hålla för. Det är 1917 års översättning. Det står det nu. Jag är uppväxt på den. Så ska ni se på er själva. Det är det jag menar. Så ska ni se på er själva. Det är våran troskamp. Eller hur? När vi ser bristfälligheten så behöver vi förstå. Därför är dopet så viktigt också. Därför att jag går tillbaka till det här tillfället när vi döper folk, vi lägger ner dem. Och vissa ska man behöva hålla jättelänge nere, men det är en annan sak. Men vi lägger ner dem där och vad heter det? Och begravar det här bristfälliga, det här sårade, det här sargade. Vi begravar det med Kristus. Problemet är att det är väldigt lätt att identifiera sig på nytt igen med det. Eller hur? Därför han flyter den galten. Han är efterhängsam, han hänger med. Och det finns både djävulen och människor som vill påminna dig om vad du inte lyckas med. Eller hur? Och nå det oss om kyrkan blir en av dem. Va? Om kyrkan blir en påminnelseanstalt vad du inte lyckas med, vad du inte klarar av. Då har vi totalt missat våran uppgift. Fullständigt. Utan vi behöver hjälpa varandra. Nu har jag tappat det ordet igen. Det är nog hemskt. Vad ska det stå? Så ska ni se på, vi behöver hjälpa varandra att se på oss själva med Guds fullkomlighet. Vi behöver hjälpa varandra att hålla fast. Håll fast det du har så att ingen tar din krona, står det i Bibeln. Håll fast. Vad hålla fast? Jo, för att du behöver hålla fast. Gud, i Kristus Jesus, förlåt mig från alla mina synder. Jag är förlåten. Just nu här och nu så är jag förlåten. Just nu är jag Guds barn. Vad vi ska bli, det är intressant vad Paulus säger. Vad vi ska bli, det vet vi inte ännu. Ja? Jag hoppas att du ska kunna känna igen mig när vi träffas i himlen. Och inte att man har fått som fyra vingar. Någonting sånt där. Men vad ska bli, det vet vi inte ännu. Va? Men håll fast det du har. För att du är nu Guds barn. Du är det inte på grund av förtjänst. Inte på grund av prestation. Utan 100% på grund av det som Gud har gjort. 100% på det som Jesus gjorde på korset. Du har ingen del i det. Därför sa jag det från början. Nu måste ni ursäkta mig. Allt det har ju inte varit på länge. Var var vi? Just det. Frälsningen är ett, tack för det. Frälsningen är 100% Guds verk. Korset, därför sa jag från början att evangelium är någonting som kommer utifrån till dig. Evangelium är inte som man säger i nyanlighet, en liten gnista där långt inne. Vattna, det ska man ju inte göra med gnistor. Men en liten planta där inne, så vattnar du den och vårdar den och rensar den och donar. Så växer den upp och så blir den jättebra till dig. Det är inte evangelium. Utan evangelium säger, det är förtorkat, det har vissnat, det är dött, det är cement på marken. Det är ingen möjlighet, det finns inte något vatten på långt håll. Men det kommer någonting utifrån. Medan ni ännu var syndare, när ni inte gjort någonting, så dog Jesus Kristus av egen fri vilja, den enda perfekte. Han dog för dig. Och det är det du ska hålla fast vid, att Kristus är nog för mig. Jag är så tacksam för sångarna idag. Vilken fantastisk teologi. Va? Lyssnar du vad vi sjöng om? Kristus är nog för mig, och så bekänner vi hela trosbekännelsen. Vilken teologisk substans redan i sångarna, eller hur? Och varför behöver vi kyrkan, varför behöver vi församlingen? Jo, vi behöver påminna oss om att vi behöver se på oss själva som varande i Kristus. Döda från det här som ständigt vill dra oss ner, som ständigt vill hålla oss i bitterhet och besvikelse. Och nu lever vi i Kristus Jesus. Vi har blivit förlåtna 270, vad sa jag? Många, över 270 000 årsverken. Det har han förlåtit oss. Va? I Kristus Jesus. Vi ska inte bli förlåtna eller frikända en dag. Vi är det just nu i Kristus Jesus. Vi måste nog avsluta den här också, predikan. Vi är i Romarbrevet annars, för den som funderar. Romarbrevet 6. Och nu repeterar han sig igen då, Paulus, 15 versen. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan står under nåden? Det är en legitim fråga. Eller hur? Därför att Gud har redan dömt synden. Eller hur? Ska du fortsätta att synda? Nej, visst inte, säger han. Vet ni inte att om ni gör det till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar. Det där kan vi väl ganska bra hålla med om, eller hur? Allt det som vill förslava oss, allt det som är synd, allt det som vill få oss in i ohälsosamma, beroende förhållanden. Det är klart, håller vi på med det så förlåter Gud oss. Men vi blir slavar under det. Eller hur? Och det vill ju inte Gud. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni ju hans slavar, och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilken leder till död, eller under lydnaden, vilken leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni har blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten. Det där gillar jag. Slavar under rättfärdigheten. Vet du varför jag gör det? Jo, för att slaven var instängd i en bur. Eller hur? Och fastän han försökte så slapp han inte därifrån. Den rättfärdigheten gillar jag. Ja? Jag menar Gud han på något sätt jagar dig med sin rättfärdighet. Du säger, vill inte. Gjorde jag mig en boning längst ut i havet, står det. Fly dit. Eller bädde jag ner mig i dödsriket. Så är du där. Vilken Gud vi har. Men vi tror att vi måste på något sätt klättra upp på stegen för att nå Gud. Han kom ner, längst ner, för att nå oss. Han vill göra oss slavar under rättfärdigheten. Vi läser vers 20 och till slut. Men ni var syndens slav. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdighet. Men vad körde den då för frukt? Jo, den som ni nu skäms för. Och slutet på sådant är döden. Men nu, lyssna. Nu då ni befriats från synden. Men han drog någonting som Jesus Kristus har gjort. Inte någonting som, nu när ni har blivit befriade från synden. Fritagna. Inte när ni har klättrat er ur synden. Utan när ni har blivit fria, befriats från synden. Blir ni Guds slavar. Då blir frukten att ni helgas. För dig som har suttit här och nej, men när ska helgelsen komma in då? Helgelsen är ett verk av Gud. Helgelsen är inte att någon står och nu vet att du ska lyda det här. Va? Nu ska du helga dig. Har du försökt göra det med tonåringar någon gång? Jag har så bra tonåringar så jag vet inte. Men jag har hört att det finns andra tonåringar. Va? Nej, har du fått det mot dig själv någon gång? Så här ska du göra. Men du bara kliar ju i fingrarna att bryta mot det. Eller hur? Men när Gud tar hand om dig så blir frukten att du helgas och slutet får evigt liv. Och så slutar det så här. För syndens lön är döden. Lön det du sår får du skörda. Syndens lön är döden. Men lyssna. Men Guds gåva. Ser du skillnaden här? Syndens lön är döden. Men Guds gåva. Lön får du för att du förtjänar någonting. Eller hur? Och ska vi få vad vi förtjänar så ska alla av oss brinna. Hallå? Därför att lagen är sån. Den som är skyldig i ett, han är skyldig i allt. Ska vi få det vi förtjänar, då får vi döden. Men Guds gåva. Med gåvan är det helt annorlunda. Därför att gåvan kan inte förtjänas. Eller hur? Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det är den gåva som du har fått. Det är den gåva du har fått. Därför behöver du se på dig själv. Därför behöver vi hjälpa varandra att se på oss själva som rättfärdiga i Kristus. Därför att det är vi när vi har tagit emot honom. Eller hur? Tänk en församling dit du kan komma när ingenting funkar. Och så kan du möta någon och säga att vet du att Jesus han älskar dig. Ja? Vet du att Jesus han älskar dig? Den här fadern i den förlorade sonen, han kramar om sonen medan han fortfarande är smutsig. Innan han gjort någonting för att återupprätta den förmögenhet han har förskingrat. Sån är Gud. Sån är nåden. Han ger åt oss det vi inte förtjänar. Inte bara en gång när vi blev frälsta. Utan dag efter dag efter dag. Och han gör det därför att han vet att vi behöver det. Ska vi stå upp tillsammans? Kommer ni låsångar upp ska vi sjunga en sång till sist. Märker du att det är viktigt vilken bild vi har av Gud? Märker du att det är viktigt vilken inställning vi har? Märker du hur viktigt det är att vi ger oss åt det som Gud har gjort åt oss? Att vi ser på oss själva som döda och som levande för Kristus? Ska vi be tillsammans?